Välkommen till Work-in-podden, podden där jag djupdyker i hälsa från olika perspektiv tillsammans med intressanta gäster och ibland i soloavsnitt. Jag som driver podden heter Gabriella Picano och har företaget Work-in som är en digital hälsostudio för kvinnor där jag hjälper kvinnor att få bättre hälsa och hitta tillbaka till sin kraft. Och så anordnar jag också retreats, föreläsningar och håller klasser. I veckans avsnitt tar jag med mig Peyman Fartash som är en spännande person som är svår att beskriva, men alkemist, författare, eventproducent, poddare, det är några ord, men lyssna mer på avsnittet för att lära känna honom bättre. Och det var ett väldigt annorlunda men fint avsnitt där vi pratade om själslig utveckling på olika sätt, hur vi kan ta hand om oss själva och andra och inte minst om magi. Tack till Downtown Camper och deras mysiga poddstudio där vi spelar in. Downtown Camper är ett livsstilshotell i Stockholm som jag varmt rekommenderar dig att besöka om du bor här eller har vägarna förbi. Hotellet erbjuder en rad olika aktiviteter som allt ifrån cykelturer, spelkvällar, yoga, breathwork, allt möjligt som också mycket är kostnadsfritt och inte enbart för hotellgäster. Så tack till Downtown Camper, över till veckans avsnitt.
Har du börjat?
Vi har börjat.
Okej.
Okay. Välkommen till Work-in-podden, Peyman Fartash.
Hej.
Uttalar jag det bra?
Ja.
Ja.
Tror det i alla fall.
Helt ok. Jag tänker vi börjar med, hur mår du idag? Vad är känslan?
Men jag mår jättebra. Och känslan är spännande att vara här. Mm. Det är inte ofta jag är med i poddar. Så att det känns lite i magen, måste jag säga.
Vad kul. Ja, men jag känner mig faktiskt ärad. För du sa ju precis här innan att du faktiskt, det är den första podden som du är med i.
Ja. Alltså, jag har varit med i en podd, men du har inte handlat om mig.
Okay.
Då har vi suttit inför ett event som de ville höra vad vi skulle göra inför eventet.
Ja.
Så det är också en podd, absolut. Men att sitta så här, face to face, det är första gången. Så du är den första.
Vi säger att det är den första. Det känns ändå mer speciellt. Vad roligt, med tanke på att du själv har en podd som du spelar in i som jag har varit med i, som inte har kommit ut än.
Nej.
Men den heter Flumsnack. Det är väldigt härlig blandning, intressanta gäster, så tänkte jag bara att du hade varit med. Men det roliga med dig är ju att du gör mycket saker, men du är lite så här behind the scenes, du är lite mystisk. Så
tycker du?
Efter idag kommer du inte vara det, för nu ska vi lära känna dig lite. Oj. Bättre. Men vi kan börja med, för de som inte känner till dig, Peyman, om du säger så här, hej, jag heter Peyman, hur skulle du beskriva dig själv, eller vad sysslar du med?
Det är en svår fråga. Och det är en av anledningarna till att jag aldrig har ställt upp på poddar.
Mm.
Alltså inte på det här sättet. Det är för att, alltså vad svarar man? Vad säger man? Du vet, jag heter Peyman. Jag jobbar med det här, jag har gjort det här. Det är inte jag.
Den vanliga presentationen brukar vara, hej, jag är så här gammal, jag bor här och jag jobbar med det här. Det är det svenska svaret på, vem är du? Men jag tror inte att vi kommer komma fram till vem du är idag. Det krävs ju förmodligen mer än en timmes podd att prata om det. Mm. Men vi skulle kunna prata om vad som har fört oss till att sitta i den här poddstudion idag. Skulle vi kunna göra.
Absolut. Kan vi nöja oss med att jag heter Peyman då? Om vi börjar där.
Du heter Peyman. Tack på den. Ålder?
44.
44.
Det kan vi också få med.
Men du, jag lärde känna dig via en gemensam vän för att du driver någonting som heter Sacred AV.
Mm.
Berätta om det.
Sacred AV, driver. Sacred AV är egentligen en plattform för alla. Som föddes ur Sacred Knowledge. Jag driver en annan plattform som heter Sacred Knowledge. Och det har jag haft i många år. Det har liksom varit mitt privata konto, om man säger så.
Det, för det är ett Instagram-konto.
Det är ett Instagram-konto. Men när jag säger att det är mitt privata konto så går folk in och bara, men fan, jag ser inga bilder på dig.
Nej.
Och det är mitt privata konto på det sättet att jag har aldrig haft sociala medier. Alltså jag har inte funnits på det. Jag har inte haft liksom ett verkligen privat konto där jag har lagt upp bild på mig själv eller liksom skrivit vart jag är, vilka jag sitter med, vad jag äter, vilka resor jag har varit på. Alltså aldrig någonsin, varken Facebook eller Instagram eller vad som helst. Så för många, många år sedan så ville jag kunna få ut min kunskap på något sätt till andra människor. Och det var ju så pass privat för mig så jag tänkte så här, men det här blir mitt privata konto. Mm. Men det var fortfarande inte kopplat till mitt namn.
Nej.
Det var liksom, jag bara okej, men vad ska jag döpa det här till? Ja, helig kunskap, det är ju sacred knowledge. Okej, så startade jag bara ett konto för skojs skull. Och delade allt som jag kunde läsa från böcker, nätet, studiematerial, allt vad det var, så kunde jag liksom lägga upp det, symboler, och liksom gjorde en liten beskrivning under. Så okej, den här symbolen betyder det här konsten betyder det här, den här boken är kopplad, och så vidare. Och det gick väldigt fort. Det kontot växte som bara den. Alltså på några månader så hade jag börjat för tusentals följare. Och tänkte så här, gud, hur hanterar jag det här nu? För att det var inte det som var själva syftet. Jag ville bara ett konto. Jag hade räknat med så här, det är ingen som ens kommer följa mig. Utan jag vill bara lägga upp det jag tycker är intressant.
Mm.
Men det blev världens fart på det kontot. Och är det fortfarande. Men det var liksom alltid... Ja, men fortfarande ett privat konto som inte hände mer än att jag la upp bilder och texter från olika böcker och de kunskap som jag hade. Lång historia kort, så vi inte fastnar i det, så var det ju så här att den informationen som jag laddade upp på det Instagram-kontot var ju det jag höll på med. Det var ju liksom min andliga resa eller esoteriska resa eller vad man ska kalla det för. Så allt som jag studerade och praktiserade, som jag hade intresse för, tyckte jag så här, det här vill jag liksom registrera någonstans. Så här har min resa sett ut. Liksom. Så har jag gått tillväga. Ungefär. Inte så att...
Ja, men det intressanta är, nu avbryter jag det, men ja, jag tycker det. Att man tänker att ett personligt konto ska man se vänner eller partners. Nej. Eller mat, resor och så. Om man går in på den, vilket jag rekommenderar alla att göra, Sacred Knowledge, det är ju, du har ju över 100 000 följare, 200 000, jättemånga. Och då tänker man, aha, vad är det här? Det är som du sa, bilder, jag tycker det är väldigt fint, inspirerande. Jag skulle beskriva det som en fördjupning i spirituell kunskap, väldigt fina tanke, alltså insikter och inspiration kring livet man får med sig, oavsett tror jag vart man är i sin resa, finns det någonting man kan plocka upp. Sen så skulle jag säga att det kan ju vara mycket mer personligt, alltså det är ju mycket mer kanske personligt än att du skulle lägga upp vad du äter till frukost, för det är din resa du har delat med dig av. Men om man då ser det här kontot, så för mig också väldigt, det har något mystiskt över sig, precis som du. Hur kom du in att du började studera alla de här andliga sakerna? Vad tog dig dit?
Vad tog mig dit? Alltså, det här kontot startade jag 2017, minns jag. Och det var en tid i mitt liv där jag ville komma ut med det här på något sätt. Men missförstå mig rätt, jag ville inte sticka ut. Jag ville inte att det skulle vara så här, titta vad jag gör. Det handlade inte om det. Det handlade om att det här kunskapen och det jag hade fått smaka av eller lära mig att studera, praktisera, det var så värdefullt, eller är värdefullt för mig än idag. Så jag ville kunna liksom på något sätt dela det här med mig så att några andra också kunde få upp ögonen för det. Men inte för att jag skulle få några likes eller följare eller titta vad duktig jag är, jag kan magi. Nej, men det var absolut inte det. Det var liksom så här, jag vill registrera det här någonstans. Kommer det ut så blir jag glad. Gör det inte det så har jag gjort det för min egen skull. Och det som du är inne på, liksom, idag är det ju över hundratals, tusentals följare. Och liksom, det har ju hänt väldigt mycket tack vare det kontot. Både för mig och för andra.
På vilket sätt? Har det hänt mycket?
Nej, men du vet, det blev en bok av den kontot som heter faktiskt Sacred Knowledge. Så jag släppte en bok som heter Sacred Knowledge på 600 sidor. Mm. Där liksom hela den kunskapen, vet, Instagram är ändå begränsad. Mm. Jag kunde skriva x antal rader så var det stopp. Du kan inte skriva mer. Och jag bara, men vad gör jag nu då? Ska jag gå ner i kommentarsfältet?
Fortsättning
i kommentarerna. Så det ledde till att skriva en bok. Och det är samma sak med boken nu. Även om jag har skrivit 600 sidor så tycker jag så här, jag kanske skulle ha skrivit 6000 sidor. Jag har inte fått med allting. För att det är så mycket kunskap som vill ut.
Och vem är boken för då? Om du skulle säga, det här är för någon som vill lära sig om...
Den här boken handlar om egentligen allt. Jag skulle säga att det är en liten mini-bibel som handlar om liksom den esoteriska läran. Allt från alkemin, kabbala, rituell magi, tarot, egyptisk magi, astrologi. Jag menar liksom det är lite av varje. Mm. Och så man liksom, är man nyfiken just på alkemi, kabbala, vilket... är ganska udda idag, så kan man ju verkligen gå in där och kolla, men vad är det här för någonting? Mm. Och så har du liksom små, små kapitel där du kan få läsa om alkemins historia, läsa om hur kabbalan kom till, läsa lite om magin och så vidare. Men som sagt, det är det jag menar, det fick ju samma effekt precis som Instagram-inlägget, att man kände så här, jag skulle vilja få mer här, men jag måste ändå hålla mig till 600 sidor. Så att en bok föddes ur det kontot. Vad som har hänt med det är att jag för några år sedan fick chansen att ha ett offentligt, vad ska man säga, event. Jag vet inte vad man kallar det för event, men att hålla en ritual, en ceremoni. Och det var ju något som jag hade gjort väldigt länge i, länge i hemlighet. För folk som jag kände, eller som kände mig. Så vi kunde hålla till någonstans, var som helst. Och så kunde vi göra det tillsammans. Men det här fanns ju inte offentligt. Det var ingen annan som gjorde det heller. Jag menar, yogan fanns, breathwork fanns och allting kom ju till och liksom de blomstrade. Och det var samma sak där. Jag gjorde inte det heller för att, oj, nu ligger vi efter. Det var inte det. Utan det blev diskussioner att, men, det var ett ställe här i stan. Jag vet inte hur mycket man kan nämna namn och sånt så att inte det blir reklam för andra ställen. Men det var en
reklam. Det här är inte...
Eller jag kan nämna det. Det blir inte ens reklam för att de har gått i konkurs. Nej, men första gången så fick jag en fråga från ett ställe som heter Lamb. Mm. Som låg på Drottninggatan. Det var en coworkingställe. Och där var det många som höll till. Och gjorde massa olika saker. Och första gången var det så här, men vill inte du hålla en av dina ceremonier eller ritualer här? Jo, det kan jag göra. Och sen tänkte jag efter, vad är det jag har sagt ja till? Hur ska jag göra det här? Men jag gjorde det till slut. Jag gjorde det till slut och höll på där med första halvåret under det året då. Ungefär under 4-5 månader fram till sommaren. Så höll jag liksom, inte klasser vill inte säga heller, men typ en gång i månaden så höll jag den här ceremonin, ritualen.
Och vad... Hur ser den ut då, är min första fråga. För det, alltså just, jag har inte varit med faktiskt.
Du har inte det?
Nej, jag har inte det. Vi har ju liksom samarbetat. Mm. Vi har planerat lite saker.
Vi har pratat om det.
Jag har inte varit på någon av dina ceremonier. Men jag är sjukt nyfiken att komma. Så beskriv för en person som säger, ja, vad kul, vad är det? Vad ska jag förvänta mig?
Om jag svarar på frågan vad jag gjorde då på Lamb, så skiljer den sig lite ifrån då och tid tills vad jag skulle göra idag.
Berätta om det då först.
Då höll jag, då var det en ritual där jag helt enkelt jobbade med planeternas krafter och ärkänglarnas krafter. Så det man gjorde det att man tillsammans åkallade krafter från planeter in i rummet, in i sig själv, in i liksom chakran, in i kroppen. Och efter det så byggde man inte som jag kallar det för, det kallas för det, livets träd. Där kommer kavalan in i bilden. Där du liksom placerar en karta över hela din kropp och medvetande och kallar krafter från, inte hela universum, men i alla fall från planeterna, de 7 planeterna som vi känner till. Och nu kommer du säkert säga, nej, men vi har ju 2 till, varför ser du 7 planeter?
Det har för att,
Ja, men vi har ju liksom Neptun och liksom Uranus och de, det blir ju nio och så vidare. Men om vi håller oss till sju som är i vårt solsystem, alltså som vi känner till Saturnus, de krafter åkallar vi med hjälp av deras ärkeänglar. Och nu vill jag pausa där och fråga dig, har du några frågor om ärkeänglar när jag nämner det? Eller ska jag spinna vidare på det? För att ofta så blir missförståndet precis där när jag nämner änglar och ärkeänglar. Då tänker jag så här, åh, nu är det något religiöst. Nu har vi hamnat i kyrkan.
Alltså nu, precis, nu har några redan stängt av podden. Men för precis. Det som är kvar. Nej, jag skojar. Nej, men jag har jättemycket frågor. Och jag har en fråga innan dess. Och det är det här när man kallar in den kraften. Är det du som gör det? Du är som en kanal då till deltagarna. För det låter ju sjukt häftigt att kalla in krafterna från planeten. Ja. Hur gör du det rent?
Nej, alltså om, som sagt, om vi håller oss till just den ritualen. För det finns ju olika ritualer och olika sätt att åkalla krafter beroende på vilket arbete du vill göra. Alltså, det här handlar ju om magi, kort och gott. Men vi har ju två magi. Vi har liksom inre magi och yttre magi. Och det är där ritualerna skiljer sig. Vill du jobba med dig själv eller vill du på riktigt trolla fram någonting? Hur sjukt än det låter idag, 20, du vet, så går det att göra det. Men så det, ritualerna skiljer sig. Men just den gången där och då var det att då intonerade vi, alltså vi vibrerar olika vokalljud som är kopplade till planeterna. Så varje planet har en vokalljud, en vibration. Så när du vibrerar det här högt och gör en viss grej, nu går det inte att visa det i podden, med kroppen som är kopplad till stjärnan, eller stjärnan till planeten, då åkallar du den kraften till det chakrat. Så att du vill jobba med hjärtchakrat och så fokuserar du på solen och så intonerar du ett vokalljud som jag inte tänker gå in på här och nu. Då framkallar du det. Och så fortsätter du. Och efter det så gick vi över till arkänglarna.
Ja, då får du gärna gå in på
det. Och arkänglarna skulle jag kalla det för helt enkelt väktare till de här olika planeter. Eller zodiaken skulle jag säga, så. Tolvstjärntecken. För att om du tänker att om du tar och slicear upp zodiaken som en pizza slice i fyra delar så att du får tre i varje, så finns det ju liksom en väktare, en kraft, en vibration, kalla det för vad du vill. Vi säger arkeänglar för att det är enklare att kanske förstå det idag, trots att det är enklare att missförstå det idag. För att det blir så religiöst. Så att du åkallar egentligen de väktarna från det zodiaktecknet som är kopplat till de planeterna in för att du ska få med dig balanserade krafter i ditt arbete. För att det är jätteallvarligt att jobba med de här krafterna. Du kan ju skada dig själv och andra om inte du har beskydd. Alltså gör det rätt. Så det är inte bara att liksom läsa ur en ritualbok. Okej, nu säger jag det här och det här och det här så har jag fått med mig den kraften. Den kraften behöver ju komma tillbaka hem också. Så du kan inte bara ta in och låta det vara där i lokalen eller hos människan. Så du tar in kraften, jobbar med det, tar hjälp av det för egen utveckling eller vad du än vill göra. Och sen behöver du avsluta det också. Liksom. På samma sätt ber den att gå tillbaka därifrån den kraften kommer ifrån. Så där kommer arkänglarna in i bilden. Och så att planeter, zodiaken och arkänglarna in i kropp.
Helt
rimligt, ja.
Nej, men jag tycker att det gör det. Men jag är ändå nyfiken på, för som du säger, man säger magi idag. Idag får man ju knappt rekommendera liksom en övning till någon eller någonting utan att det ska finnas evidens och forskning och fakta. Vi har blivit lite besatta av det, tycker jag. Att vissa saker, eller det känns som att det finns två världar. Det finns här forskning och vetenskap och evidens och sånt som vi absolut behöver. Men sen finns det intuition, energier och sånt som vi behöver. Sen skulle jag gärna se att vi kanske kombinerade dem, för nu känns det som att nästan vilket ämne du än pratar om så blir det de här två läger mot varandra. Att antingen så är de här, att det ska vara så otroligt fyrkantigt att man inte kan liksom, men har du evidens? Alltså, som ibland när jag som i mitt jobb som coach som jag har jobbat med, säg att jag till exempel har jobbat med mina klienter med rörlighet, med foam rolling som till exempel hjälper fascian. Det finns inte evidens, det finns inte bevis. Nej, fast alla mina klienter som har gjort det har känt att det är skönt och de mår bättre av det. Ska jag inte göra det då? Det är liksom sådana där tanke. Och nu är vi ju 180 steg ännu längre åt flumhållet med de här diskussionerna. Precis. Så jag tänker på när vi säger magi. Tror du på magi?
Ja, jag studerar och praktiserar den varje dag. Så det var därför jag sa till dig vad jag gjorde då och vad jag gör idag. Det skiljer sig väldigt mycket. Och idag är det är magi på full tid.
Punkt slut. För du sa antingen kan man jobba med inre magi eller kan man typ trolla fram något.
Ja.
Kan du trolla fram något? Kan du göra det? Nu måste vi
sätta på kameran. Alltså, jag menar inte trolla fram på det sättet. Nej, jag står inte på någon scen och trolla fram en kanin ur hatten och får applåder. Det är inte det. Det går säkert att göra det, men det är inte den inriktningen som jag har intresse för, om jag får uttrycka mig så. Utan vad jag menar med inre och yttre magi, det är så här, ju mer du arbetar med dig själv, desto mer kan du manifestera i dig, i liksom det som är utanför. Egentligen finns ingenting utanför det, men för att liksom kunna vara lite tydlig så att man skiljer mellan inre och yttre, så är det så här, ju mer jag jobbar med mig själv och desto mer, alltså ju mer jag lär mig om mig själv, desto mer kommer jag kunna manifestera i mitt liv. Och då kanske blir det saker som är utanför mig. Det kanske blir i relationer, i arbete, i fritiden, name it. Det är liksom, hur tänker jag, hur ser jag på världen idag, hur ser jag på livet? Jag tänker väl inte så som jag gjorde idag när jag var 18 år.
Nej.
20. Det gör man inte.
Nej.
Vissa gör ju det tyvärr, de stannar ju i samma ålder tills de är 70-80. Men så det är det som påverkar liksom det yttre magin. Och svar på din fråga, ja, det går att trolla saker. Men inte på det sättet, i alla fall inte vad jag vet. Nej, jag tror inte att någon har gått den vägen och studerat och praktiserat magi för att ställa sig på någon scen och trolla fram saker ur hatten och få applåder.
Nej.
Utan det har inte varit syftet.
Nej, jag tror mer att, eller det låter som den typen av magi du jobbar med, att det är energi. När du pratar
energi,
om manifestationer, när du pratar om inre och yttre, är det
alltså magi handlar ju om magi går ju också i olika grader. Du kan jobba med magi med elementerna som är kopplat till elementriket, alltså de fyra elementen som vi har här. Du kan jobba med magi som är kopplat till planeter. Du kan jobba med magi som är liksom kopplat till hela zodiaken. Det finns ju flera steg. Det finns ju liksom, det finns ju världar utanför det här som vi känner till. Det kan ju sträcka sig hur jäkla långt som helst. Nu ser inte jag att jag är där ute. Eller så är man det, man vet inte. Man ska aldrig säga aldrig. Men det har ju också liksom syftet med arbetet. Så du väljer ju själv, vill jag jobba med elementmagi nu? Alltså med elementerna. Då vet du vad syftet är, varför du ska jobba med elementerna. Jo, men det är kanske för att jag är inte i balans. Nej, men vi ser elementmagi till exempel så här. Vi, oavsett vi vill eller inte, vi behöver inte vara dåliga människor för det. Allihopa. Vi är tyvärr påverkade av krafter som är runt omkring oss. Alltså precis här jag och du sitter, så påverkas vi av jättemycket. Personer som går här utanför, vi kan suga in oss deras energier. Allt som har hänt, folk som har suttit på samma stol som du har suttit innan. Vi vet, vi kan dra till oss energier, så är det. Och nu tog jag bara saker som är runt omkring. Vi påverkas av elementerna, av planeterna, och är de i obalans så blir vi i obalans. Och har vi inte kunskap om att veta varför vi är i obalans, då är vi jäkligt förvirrade och tycker att allt är ursäkta språket skit. Vilket vi ofta säger. Varför händer det här mig? Varför är världen orättvis? Varför är det si och varför är det så? Jo, det är för att du inte har kunskap. Punkt. Punkt. Det är bara liksom så att det kunskap är A och O. Vet du om någonting, precis som du sa nu, håll mycket nära munnen, eller du visade. Du hade ju kunskap om de här apparaterna. Du visste ju så här, nu börjar ljudet försvinna så jag måste justera den. Och du gjorde det. Det är samma sak med energier. När du jobbar med dem så märker du så här, okej, nu börjar en energi försvinna. Då är det obalans. Nu är det för mycket eld, för lite vatten, det är för mycket luft, för lite jord. Då behöver du balansera det, precis som du gör med mixerbordet här nu när vi spelar in podden. Du justerar det så att det blir bra ljud. Du ser till att liksom micken är nära, alltså att allting sitter på plats. Då skapar du en balans i samtalet. Samma sak är det med magi.
Jo, för det tänker jag många som på något sätt jobbar med sig själv. Det finns ju många olika praktiker och jobbar med de här sakerna du beskriver. Och de flesta som vi känner till kanske har varit liksom, rörelse, alltså träning, yoga, meditation, breathwork, och sen har det blivit lite mer i Sverige senaste åren även kring healing, reiki, CAP, olika sådana saker. Känner du att det här är ytterligare ett sätt att jobba? Är det, om du skulle säga rent praktiskt hur du jobbar med magi, antingen för dig själv, du får jättegärna ge ett praktiskt exempel, antingen om du själv har jobbat med någon obalans eller om du hjälper andra. Hur kan man göra det rent praktiskt?
Det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Så här, nu är det inte jag som svarar på den frågan, utan vad själva läraren säger om det här. Och jag börjar förstå den lite bättre och bättre och bättre ju mer jag praktiserar och studerar det. Det är att om vi tänker så här, i de flesta traditionerna som du var inne på, yoga, CAP och breathwork och allting, jättebra saker. Alltså jag säger inte det här på något sätt för att dissa och säga att det vi gör är bättre än alla andras. Nej. Men här kommer poängen, det är att i de flesta traditionerna kan vi använda ordet magi. Det här var en magisk breathwork. Alltså det är lite mer ett uttryck som vi säger. Men det är sällan som vi hittar magi, alltså ritualer i de lärorna. Så här, yoga, jättebra. Men vart är magin? Alltså förutom att det är en bra träning. Vad är det extra som vi gör? Alltså just den här magiska metoden. Och det är väldigt klart och tydligt. Återigen, jag går tillbaka tusentals år tillbaka, urskrifterna. Där ser de väldigt klart och tydligt. Den här östländska traditionen, det är ett sätt för oss människor att må bra. Vara i balans. Och det håller. Jag håller med det. Men samtidigt nämner de någonting som heter karma. Att vi behöver gå fram och tillbaka flera gånger för att bli utvecklade människor, själar, varelse, etc. etc. Däremot så säger magin väldigt klart och tydligt att genom magiskt arbete så kanske du inte behöver ens komma tillbaka någon mer. Men då får du lägga ner tid hela ditt liv nu och jobba dag in dag ut. Det är för att då går du in någonstans och pillar verkligen i det som du kanske ska jobba med i ditt nästa liv, som kallas för karma. Eller som du har någonting som du har tagit med dig sedan tidigare i liv, som kallas för karma. Alltså karma är inget straff, det är bara så saker som vi inte har kunnat bearbeta, som vi behöver bearbeta. Och genom magi så är det så här, ju mer du gör det arbete så kliver du in i de värdena som du kanske, jag ska inte säga någonting om yoga eller breathwork, för jag har inte så mycket kunskap, men vad jag har förstått, jag känner det, jag känner några andra som liksom håller på med, så finns det inte riktigt de nycklarna eller verktygen för att kunna kliva in i de värdena och se, och de är ganska obehagliga, Gabriella, vill jag säga. Det är liksom inte, det är inte dans på rosor. Jag menar, går vi till en breathwork, ska man kalla sig klass eller vad det är, det enda obehagliga du kan uppleva där, det är liksom att någon skriker, det är lite ljud, eller på kapp, eller, alltså att det händer saker, men vi går inte in i de värdena så som vi gör genom de här ritualerna. De här kan vara riktigt, riktigt obehagliga, för du får ju verkligen möta dig själv gång på gång. Så att, och det är en av anledningarna till att det är vissa få människor som ger sig liksom i de banorna. Att jobba med magi, jobba med alkemi, jobba med kaffe, för att det blir så intensiv. Och vissa pallar inte det. Vissa vet inte om det. Och det är svårt för de här personerna också att få ut den kunskapen, för att det går inte att få ut det lika lätt.
Nej, det känns inte.
Är du med hur jag tänker?
Man googlar inte fram en, liksom en person kan hålla en klass på ett visst sätt, men du kan också söka fram en yogaklass på YouTube om du aldrig har kört.
Absolut.
Och så kan du börja. Det här låter som att det inte ska, energin ska inte hamna i fel händer. Man behöver ha någon form av guide, någon som hjälper en. Är det, har jag uppfattat det rätt?
Att
man inte,
absolut.
Bara, du som har hållit på med det, du har studerat det här typ hela ditt liv, eller?
Alltså jag kan ju säga så här, jag har säkert gjort det här tidigare. I mina andra liv. Tidigare liv. Men jag, alltså, när jag tog upp det här var ju för 17-18 år sedan. Alltså att jag fick liksom intresset tillbaka, eller fick upp ögonen för det, bara jag måste, jag har intresse för det här. Sen kanske var det att börja läsa böcker, förstod ingenting. Praktisera vissa saker, förstod ingenting. Samma sak nu, jag kanske ser samma sak om 10 år. Att jag inte förstod någonting nu. Så det är inte att jag är klar med resan, men det är så här, 17-18 år sedan tog jag upp det och 2017 var ju liksom när Sacred Knowledge kom ut. Det var ju verkligen så här, då vågade komma ur garderoben, om man säger så, och visa sig, men det här är något jag håller på med. Det här vågar jag stå för nu. Det här är ingenting som jag skäms för och ska göra i smyg, oavsett hur mycket fördomar det finns. Och sen får vi aldrig glömma heller, det här gäller inte bara mig. De här lärarna är ju hemliga. De är hemliga.
Ja, för det tänkte jag på när du sa att du hade hemliga ritualer. Hade du det för att du inte ville visa någon annan, för att du inte kände dig trygg? Varför hade du dem i hemlighet?
Så här, ritualerna är hemliga, det har de varit i alla tider. Är nu och kommer fortsätta vara det.
På vilket sätt då? Eller hur kan du känna till dem om de är hemliga?
Nej, men de är hemliga.
Vissa speciella personer som får...
Så är det. Alltså, så här. Det finns ju liksom olika sätt att komma in på det vi pratar om nu. Både alkemi, kabbala och rituell magi. Absolut, du kan köpa en bok idag, modern magi, magic eller vad det heter. Och bara, okay, eller gå in på YouTube där vissa personer har lagt upp vissa ritualer som har läckt ut. Man bara säger, okej, vet du vad, det här står jag och gör och tycker det är jättekul liksom. Så men sen kan du bli invigd i vissa traditioner. Då måste du bli invigd för att ta del av den kunskapen.
Och det har du blivit.
Det har jag blivit. Och det kan inte du.
Får man veta hur, eller är det hemligt?
Vad är det du vill veta?
Hur blir man alltså, kommer det, kontaktar man någon, du får ett brev hem, välkommen.
Man blir rekommenderad.
Är det så?
Ja.
Ja,
det är alltså, processen är olika. Processen är olika, men jag tänker så här, idag jämfört med var liksom våra rötter kommer ifrån, om vi tänker liksom gamla Egyptentiden, när folk skulle bli invigda i de här gamla templen och liksom de här mysteriskolorna som idag numera kallas för liksom hemliga ordenssällskap eller vad man ska kalla det för. Det var ju liksom mysteriskolor som folk blev invigda i för att lära sig den läran, kunskapen. Du kunde stå utanför templet i 3 år utan att ens behöva eller komma in. Du vet, de tittade inte så åt ditt håll. Eller 21 år har man ju också fått läsa om. Och när du väl kom in så fick du liksom sitta tyst där i 3 år och inte säga ett ord. Du vet, du hade ingen talan liksom. Var tyst. Lyssna bara och lär. Punkt. Det är inte som nu idag. Idag är det ju lite lättare. Du behöver inte stå utanför templet i 21 år liksom sådär. Du kan komma in. Det är lite svårt, men det går att komma in. För att det finns en annan nätverk idag. Man kan lära känna människor. Och de människorna kan rekommendera vidare. Och så här, liksom, vilka som passar in. Men sen är det ju så här. När du har kommit in. Då är det bara punkt. Det är liksom den hemlighet livet ut. Du kommer aldrig kunna prata om det här. Inte ens till din fru. Inte ens till din mamma. Pappa. Ingen.
Kan man komma ut när man har kommit in?
Du kan komma ut, absolut. Det är ingen som håller dig där.
Nej.
Men varför ska du komma ut?
Nej, jag vet inte. Det verkar ju vara en mysig klubb.
Jag tycker det.
Men då kommer, när vi pratar
mysigt om... är det inte, men jag tycker om det.
Vi kommer in på det här med, för det finns säkert någon som kan tänka, jaha, det här låter lite sektaktigt och det här är lite obehagligt. Och det var ju, var inte du med i det här?
Jo, det har
Kalla fakta?
Nej, jag var inte med i Kalla fakta.
Nej, det var så här, något program där de lite kritiserade olika, det var både medium och healers och olika, vad ska man säga, spirituella praktiker. Och det här att det kan vara farligt om man går till, ja, men om man tittar till exempel på, jag tror de pratade just om medium, att du kan bli rekommenderad någonting. Jag tror att det de lyfte var någon person som mådde ganska dåligt och så kanske man får fel rekommendation i det här. Att, jag tycker det är viktigt att det är en trygg plats. Vem man än tar hjälp av, vad man än gör, så ska allting ske i trygga händer. Och kan du få... Har du mött en kritik? Du kanske inte pratar så mycket om det, men om någon skulle säga att det här låter som att det är en sekt, eller det låter som att det är någonting hemligt, det är vi och dem, det blir polariserat. Hur ser du på dem?
Så här, jag har absolut varit med om det. Faktiskt ett par gånger väldigt tydligt, där folk har kommit och så har de aldrig mer kommit tillbaka. Och jag har fått höra det verkligen genom både dem och säkra källor. Bara, det här är sekter, det här, de är dumma i huvudet, vad håller de på med? Typ, hur kan du ens umgås med den här personen? Liksom, du bara, du vet, fördomar som bara den. Anfall och att på Insta och liksom blockerat på det ena och det andra. Det är fine. Alltså det är fine. Jag tycker bara det är väldigt tråkigt att vissa människor är på den nivån att de inte kan, även kunskap, som jag kommer tillbaka. Kunskap. Läs lite och lär dig skillnaden mellan sekter, hemliga sällskap, mysterisk skola, ordens, alltså förstå det så att inte du gör bort dig själv. För att bara för att man är en grupp så behöver inte man vara en sekt.
Nej.
Och sen är det ju så här att liksom svar på din fråga, nej, jag är inte med någon sekt. Vi vill inte skapa någon sekt heller, och det här behöver alla få höra nu så att alla kanske får svar på sina frågor. Att det här är ingen sekt. Däremot, alltså varför jag känner mig trygg i det jag gör, det är för att, som du var inne på det här med kalla fakta, jag har aldrig gjort det, kommer aldrig göra det heller. Jag säger aldrig till en människa att jag ska hila dig. Aldrig. Vem är jag? Med all respekt till alla som säger och gör det, jag hilar inte någon. Du behöver hila dig själv.
Ja, det där, jag har tänkt på det där väldigt mycket på sistone, ja. Kring människor som kallar sig, alltså man får kalla sig healer om man vill, men jag tror också att läkningen gör vi själva. Sen kan vi behöva en guide, en healer, en coach, vad det är, men precis som du säger, det ska inte handla om den personen som ger det. Och jag tror att där kan det bli fel, att det handlar mycket om vad jag ska göra för dig. Och då lägger man upp den här förväntan att du ska fixa det här nu. Och det är ju samma med allt, om det är kroppen eller själen. Den läker sig själv, men du kan behöva hjälp. Men jag tror det är viktigt att skilja på det. Och sen så...
Men så här, Gabriella, man behöver veta varför man gör det här. Det här är en jätteviktig fråga. Jag funderar på det här dagligen, jag hör det här dagligen, jag får privata... Alltså så här, varje individ som håller på med något, det spelar ingen roll om det är yoga, om det är magi eller rätt... Alltså så här, du behöver svara dig själv, inte till lyssnaren, inte till, varför gör jag det här? Varför gör jag det här? Jag kan svara för mig själv, jag gör inte det här för att hila någon annan. Jag gör det här för att jättegärna hjälpa någon annan om jag kan ge nycklarna till någon genom den här podden. Jag ger nycklar. Men skulle någon komma upp till mig och säga, jag har de här problemen, trollar de ur världen. Du säger att du var trollkar där. Nej, kommer jag säga. Jag kan inte det, för att då hade jag trollat bort mina egna problem. Jag är en människa med kunskap. Med vissa nycklar som har fungerat för mig. Och de kan jag ge vidare och säga, vet du vad? När jag var riktigt, riktigt deprimerad under x antal år, nu tar vi det som ett exempel, så andades jag x antal minuter per dag på det här sättet. Det hjälpte mig att bli lugn. När jag var jättestressad under en viss period i mitt liv när jag arbetade, då kunde jag tänka på det här, visualisera det här, andas återigen på ett visst sätt som hjälpte mig. Och ge det här vidare till någon annan som kanske som är i den situationen som jag befann mig i för många år sedan, eller ska jag befinner mig i nu till och med. Jag har ju också dagar där jag inte orkar gå ut från dörren. Du vet, problemen försvinner inte ur världen bara för att du kan magi.
Nej.
Tvärtom skulle jag säga. Livet blir mycket, mycket tuffare för dig. Ibland, nu ska jag välja mina ord, jag vill inte säga att jag önskar att jag inte hade gett mig, men ibland önskar man sig, jag är väldigt försiktig med ord, att man tänker så här, livet var ju mycket, mycket enklare innan när man inte ens kunde någonting. För att när du väljer och gör det valet medvetet att kliva in i ditt liv, alltså i det här karmasystemet eller energifält, kalla det för vad du vill, när du kliver in i den tunneln, det är som att köra motsatsriktning in i en tunnel när alla bilder kommer mot dig, och så ska du köra emot det där när du har kommit halvvägs i ditt liv och gå tillbaka och titta vad du har gjort. Varför gjorde jag det här? Hur var det här? Vad är det jag ska fixa till? Hur kan jag bli en bättre människa? Vilka ord ska jag välja för att inte såra människor? Alltså, inte för att bli perfekt, men du vill ju leva ett medvetet liv för att bli en bättre människa. Så att på något sätt kunna inspirera andra. Sen om det är genom en bok, genom en podd, genom ett samtal, genom att hålla en ritual. Du behöver ju veta vad ditt syfte är. Mitt syfte är att på riktigt, från djupet av hjärtat, hjälpa människor. Men inte trolla bort deras problem. Jag kommer inte kunna hila någon. Jag kommer aldrig sätta handen på någon.
Men du hjälper dem att göra jobbet?
Jag ger dem nycklarna så som jag kan. Det kan vara via det här samtalet som vi har nu. Det kan vara via boken, det kan vara via Instagram. Det kan vara via alla personer, inklusive du som är kopplade till Sacred All. Alltså, som håller olika event. Yoga, breathwork. Jag menar, ni är också nycklarna som hjälper de här människorna. Syftet är att hjälpa människor. Men inte för att få någon titel för det. Få någon liksom beröring. Belöning.
Belöning.
Mm. Så därför känner jag mig väldigt trygg i det jag gör, att ingen skulle någonsin kunna komma och säga till mig, du förstörde för mig. Mm. För att ett, jag tar inte betalt för det jag gör. Mm. Jag har gott samvete. Gott samvete. Jag ger det med kärlek. Ska jag hjälpa någon så hjälper jag någon.
Och det är så fint att du, dels att du påminner om, frågar dig varför du gör någonting i livet oavsett vad det är. Men sen att du är nog den, en av dem som jag tycker är minst, det handlar väldigt lite om dig. Och tror eller i den här världen finns det många stora egon att det handlar om. Mm. Jag gör det här, jag ger det här, jag håller det här. Det kan vara från en klass till en personlig session, vad den är, att det handlar mycket om vad jag ska ge, hur jag ska vara. Och det kanske också är naturligt, för vi är alla människor och vi ska samtidigt, många ska också göra det som jobb, som företag, man ska bygga någon form av varumärke samtidigt. Så den är inte helt lätt att vandra, men just eftersom du, det handlar så lite om dig också. Men där skulle jag vilja gräva lite djupare i att du sa, får se om du svarar eller inte. Du sa att, för det här är inte, det här kunskapen du har, det är inte något man får från en kandidatexamen på Stockholms universitet, man läser och man gör det här. Men du sa för 17 år sedan började jag fördjupa mig mer, och nu är jag så nyfiken på vad var det som hände för 17 år sedan som jag kanske påminner dig om det här du redan hade eller väckte det här i dig.
Alltså vad som exakt hände så här, det hände väldigt mycket och jag vet att vi har begränsat med tid med podden och allting.
Nej, så
att vi, nej men alltså så här, du vet, jag, alltså, så, det är bra att du avbryter, för jag är en person, jag kan prata.
Det är bra.
Det kan jag kan prata.
Sure.
Men jag kan säga så här, det hände väldigt mycket för 17 år sedan. Absolut. Som jag inte kunde se där och då. Jag ser det idag. Jag ser det tydligare idag. Men någonting som verkligen liksom bekräftade allt för mig, som jag gör allt vad jag kan än idag för att inte glömma bort det ögonblicket eller de gångerna saker har hänt i mitt liv. Ett av dem är det här att mitt liv, det gick till en gräns där ingenting kunde hjälpa mig. Det spelade ingen roll vem jag kände. Det spelade ingen roll hur mycket pengar jag hade. Det spelar ingen roll hur mycket makt jag hade. Det spelar ingen roll hur duktig jag var. Alltså, det spelar ingenting spelade någon roll i den fysiska världen. Jag kommer ihåg bara en sak, att jag gick ner på knät mitt på gatan. Det gick så långt. Jag gick ner på knät och så tittade jag upp och sa, du får fan komma nu om du finns. Jag har ju alltid varit troende. Alltså troende att jag har trott på en högre kraft. Kalla det för Gud, universum, kalla det för vad du vill. Inte på ett utmanande sätt, men du vet, jag gav upp. Jag tittade verkligen upp och sa så här, det är nu du ska hjälpa mig. Det får inte bli en minut för sent. För då är det på riktigt för sent. Du måste komma nu. Och tittade upp i himlen. Och tro mig eller ej, det hände. Jag fick hjälp, inte samma minut, nej det gjorde det inte. Men hjälpen kom ganska omgående. Från helt olika källor som jag aldrig någonsin kunde räkna med. Det var personer som inte ens kände Gabriella. Alltså det öppnades dörrar som jag inte ens kände till. Som räddade mig, mitt liv. Där och då. Där jag omöjligt 17 år efter kan sitta och tänka så här, det var en slump. Jag kanske hade tur då. Nej, vet du vad? Det var någon granne som hörde mig när jag gick på gatan och kom de upp. Nej. Utan det här var dörrar som öppnades från helt okända vägar. Och med det följde med liksom en känsla som jag idag kan identifiera det mer och kalla för en tacksamhetskänsla. Men jag förstod inte det där och då. Det var en otrolig känsla där jag kände så här, ah, shit, det här hände. Det här hände. För så här, jag var och är övertygad om att ingen annan kunde hjälpa mig ur den här situationen som befann mig. Så jag gav upp. Jag gick ner på knät och tittade upp och sa så här, du får komma nu. Inte en minut för sent. Då är det sent.
Och vad var det för situation? För då var det Peyman 28, 29, 27.
Ja, någonstans där. Ja, det var under 30.
Jobbade med något annat?
Alltså jag har ju hållit på med ganska mycket saker i mitt liv.
Vad gjorde du då?
Nej, men du vet, jag har ju så här, jag är entreprenör, alltså, jag vill inte säga att jag är entreprenör. Nu blir det återigen, jag ogillar när jag säger att jag är någonting. Jag vill inte säga att jag är det, men jag kan säga vad jag har hållit på med. Jag har ju hållit på med allt från musik, jag har varit i fastighetsbranschen, jag har varit uppfinnare, du vet, haft patent på saker och ting, jag har haft bolag och liksom tagit fram olika koncept. Jag har gjort ganska mycket i mitt liv, men det är historia. Så det är därför jag är så här, jag blir lite obekväm när någon frågar mig så här. Det är inte jag, det är vad jag har gjort. Det är vad jag har gjort och jag kommer fortsätta göra saker. För jag vill, alltså jag kallar det för vad du vill. Idag skulle man säga att du har ADHD, men jag, alltså, jag kan inte bara göra en sak. Kan jag skriva en bok så skriver jag en bok.
Men jag tycker det är intressant att fråga. Alltså, mm. Jag tycker att det man gör eller jobbar med, det är absolut inte där man är. Det kan ju vara en del av det man är. Men sen är man 100 andra saker också. Men jag tycker det är intressant att höra om till exempel vad du gjorde då. Vad var det som tog dig till? Jag antar att det var en period av, om det var... Var du ledsen eller var det stress eller depression? Någonting, desperation låter det som.
Alltså nej, jag kan inte sätta ord på vad det var för någonting. För att allting tog slut. Du vet, är du deprimerad så är du deprimerad. Det är så här, gå till en psykolog och prata ur dig det där. Mm. Eller ta en piller eller ligg hemma och vila. Eller gå på breathwork och andas. Mm. Är du trasig på något annat? Alltså det finns ju olika... inom situationssäkerhet, lösningar på saker och ting. För mig tog allting slut där och då. Du vet, jag såg ingenting mer. Det var inte så här, det här kan jag lösa med hjälp av det där. Det där kan jag lösa med hjälp av det där. Alltså det var ingenting mer.
Du såg typ inget att leva.
Jag såg ingenting mer. Nej, det ska vi vara försiktiga med. Det var inte så att jag inte såg någonting att leva för då hade jag inte bett om hjälp. Mm. Alltså det är där skillnaden är. Människor som tar sitt liv, då ber de inte hjälp. Mm. Vare sig det är från en person eller från en energi eller liksom högre väsen eller Gud eller kalla det för vad du vill. Då ger de ju upp på riktigt. Mm. Jag gav upp för att jag insåg att det här kan inte en människa fixa för mig. Mm. Jag kan inte ringa mina kontakter, jag kan inte ringa mina vänner, det spelar ingen roll vilka pengar det finns och liksom de hjälper inte mig nu. Mm. Någonting annat behöver kliva in. Alltså mirakel på riktigt. Och det hände så att svar på din fråga för 17 år sedan, för att inte gå in på liksom jättemycket detaljer, den grejen gjorde så här att jag blev så stark i tron. Och det här har hänt ett par tre gånger till i mitt liv, när jag varit liten, nu här var det här för 17 år sedan, det har hänt nu senare i liv, där den här kraften blir mer och mer bekräftad för mig att vet du vad, när ingen annan finns, när inget annat fungerar i livet, så finns jag med dig. Och det är därför jag verkligen i min resa vill göra allt vad jag kan för att bli så jäkla ödmjuk som möjligt. För att ärligt talat, Gabriel, det här är vad jag tycker. Vi är bara verktyg. Vi är bara en kropp som, ja men du hör min röst nu. Det är någon annan som pratar ur det, hur flummigt än det låter. Vi är ett verktyg som vi kan se, höra, känna, alltså dofta, prata, få ut ljud, röra varandra, alltså någonting. Det finns en annan kraft som jag är övertygad om. Sen vad du vill kalla det för. Om det passar bättre med Gud eller universum eller liksom energi, kalla det för vad du vill. Det finns en annan kraft som bär oss hela livet. Och tror vi att vi bär oss själva, då kan jag säga så här, då är vi fan egoistiska. Till och med där. Det är en annan kraft som bär oss, men alla tänker olika. Det här tror jag på. Utan den kraften är inget annat möjligt. Det här livet skulle inte ens finnas. Alltså, ser du liksom bladet på trädet där? Den skulle inte ramla ner om inte den kraften vill att den ska ramla ner. Det är så... Det är så exakt och perfekt där skulle jag säga. Att det finns precis en mening med allting. Ingenting sker av en slump. Ingenting sker av en slump. Sen är det vi som inte kan fatta det här och tolka det på olika sätt. Men det är inte kraftens fel att vi är, ursäkta språket, efterblivna.
Nej, jag håller med. Det finns olika kanaler som den kan komma igenom. Ja. Människor till exempel. Som, det tycker jag är tydligt i din bok och i din Instagram. Att det är den kraften och den informationen, kunskapen skulle komma igenom. Sen blev du kanalen, men det är inte dig det handlar om. Men sen, som du sa, det är jobbigt att ha den här medvetenheten. För att det är jobbigt att jobba med sig själv. Och kanske speciellt i en värld som säger till dig, stäng ner, distrahera dig. Hur tycker du det är att göra det här jobbet du gör idag, som världen ser ut? Tycker du att det är svårt? Är det jobbigt? Vad ser du att världen behöver mer av?
Det är två olika frågor. Vad världen behöver är en sak, och hur jag ser på världen. Jag kan säga så här. Livet blir mycket tuffare, om vi får uttrycka mig så, när du jobbar med de här sakerna som jag gör. För att, alltså, medvetandet, absolut, det är bra. Men vi får aldrig glömma att vi är människor. Vi har vissa behov. Jag har liksom lagt undan mycket av mina behov i mitt liv. På riktigt medvetet, och folk som känner mig vet ju det. Jag är liksom en ensamvarg som lever mitt eget liv. Jag har inte så mycket gemensamt med människor. Det vet jag om. Förut kunde jag bli ledsen. Jag kan bli lite ledsen ibland. Idag också. Bara, jag passar inte in. De vill sitta där och säga, ska vi kolla på fotboll? Där sitter jag som en mobbad. Jag kan ju ingenting om det. Jag kan inte säga ja, visst. Och sen ska jag sitta och kommentera liksom den här fotbollsmatchen ur min andliga perspektiv. Där jag sitter och kollar på kläderna. Liksom. Den här lagen har röda tröjor på sig. De här har blåa. Då jag bara, det här är de här två elementen. Det är eld och vatten som möts. Och de bara, kan du hålla käften nu? Du vet, det är för mycket. Jag vet om det. Men det är det jag lever för varje dag. Jag kan inget annat. Idag kan jag känna att jag kan inget annat och vill inget annat.
Är du lycklig?
Ja, det är också en stor fråga. Lycklig. Jag känner mig lycklig för att jag har hittat det här. Sen absolut, alltså, för att jag har dagar jag är ledsen, så betyder det att jag är olycklig. Det är inte det. Det är också en del av min process. Ja, jag skulle säga att jag är lycklig för att jag har hittat ett sätt att kunna behandla sorgen till och med. Förstå varför jag är ledsen. Ja, jag är lycklig idag för att jag vet varför jag är ledsen, varför jag gråter. Jag var väl olycklig förut när jag hade allt annat som var liksom det materiella. Men jag visste inte varför jag grät. Jag visste inte varför jag kunde bli ledsen. Jag visste inte varför jag blev arg. Idag är jag nog lycklig för att jag vet varför jag blir ledsen. Det är för att jag medvetet väljer att gräva mig in i vissa saker som gör mig ledsen. Där jag får möta mig själv. Där jag får möta liksom det här bandet som har följts med. Du vet, vi pratar inte om 17-18 år. Vi kanske pratar om hundratals år. Du kliver in i världen där du möter sanningen. Men absolut, jag vet att många kanske skulle tro så här, vet du vad gubben, du har tappat det helt, lägg det på psyket, du vet. Nej, men förstå, det har jag ju hört.
Jag förstår att du får de reaktionerna, men det är fint hur du, jag frågar, är du lycklig för att provocera? För jag tror att man kan vara lycklig, betyder inte att man är lycklig hela tiden. Men vad fint uttryckt att säga att du är lycklig för att du kan förstå varför du är ledsen, eller se att du är ledsen. Man är ju inte lycklig hela tiden, även om man kan känna en grund lycka eller harmoni. Men, och den andra frågan var, vad behöver världen mer av?
Kunskap. Jag säger fortfarande kunskap. För grejen är att vad världen behöver ingenting. Världen behöver ha bättre människor som kan bete sig. Världen fungerar precis som den har gjort i miljarder år, som alla andra planeter. Den snurrar i rätt tid. Det är morgon i rätt tid och det är kväll i rätt tid. Det är sommar i rätt tid och det är höst i rätt tid. Precis som alla andra planeter. De har inte bråkat med varandra. I alla fall vi även genom vetenskapen kan få information av. Nu ska vi gå ur från andliga flumsnacket. Utan även vetenskap. Hur ofta hör vi, ja, nu är Saturnus i krig med Venus. Du vet, de kommer inte överens. De ska börja bomba varandra. Nej, de har fungerat precis som en klocka i miljarder år, så långt vi kan liksom, du vet, få fram information ifrån, från Big Bang eller vad du vill än kalla det för. Vi pratar om miljarder år, allting har fungerat, naturen fungerar. Du ser sällan, alltså du kommer aldrig kunna säga, vet du vad, jag gick förbi någonstans, då stod det ett träd som skrek på det andra trädet, du, det där är min plats, jag ska få mer sol, flytta på dig. Nej, de står på sina platser. De ger frukt till folket, de ger skugga till folket som går förbi, som ja, men du vet, naturen fungerar. Allting fungerar. Det är vi som inte fungerar. Förlåt att jag säger det, åt alla som hör det här nu. Om vi kunde bete oss i, alltså på vår planet, som vi kallar för vår värld, då hade den också fungerat. Det är vi som ställer till det. Alltså, vi alla vill till paradiset. Men vem fan ska bygga paradiset? Har vi tänkt på det? Vem bygger paradiset? För det är ingen som har sagt någonsin till oss att där finns den, det är dit vi ska. Vi har bara hört någonting. Jag vill inte vara i helvetet, jag vill till paradiset. Men vart är den någonstans? Och vem bygger den?
Vi har inte tid just nu, vi är för upptagna med att tjäna pengar.
Alltså det är inget fel att tjäna pengar heller. Jag ser ingenting emot det. Vi lever i en värld, vi behöver ha pengar. Så här, att sitta i den här studien kostar pengar. Att äta mat kostar pengar. Att betala, så här, allting kostar pengar. Tyvärr eller inte, jag vet inte vad jag ska säga det. Pengar kanske är... Pengar är viktigt idag för oss för att överleva. Men pengar är inte allt. Pengar gör inte oss lyckliga. Det ger oss bekvämlighet, absolut. Kanske lite lättare att åka med sin egen bil genom stan. Eller ta en annan väg för att undvika demonstrationer för att det är stopp i trafiken. Absolut, det ger oss bekvämlighet, men det gör inte oss lyckliga. Och skulle pengar göra oss lyckliga, då kan man ju undra sig varför de här högre makterna är så jävla olyckliga och bråkar om fortfarande pengar och makt när de har så mycket. Varför håller ni på att starta nya krig när ni har så mycket pengar? När ni har så mycket makt, då sitter nog problemet någon annanstans än i pengar och makt. De är inte klara med sig själva. Så oavsett en president eller en uteliggare på gata, det är individer, det är människor vi pratar om. Alla behöver jobba med sig själva. Det är vårt ansvar, det är så jag ser det. Som sagt, jag kan vara helt ute och cykla. Men jag ser inte livet att, okej, vet du vad, jag går ner nu till den här planeten nu och får x antal år på köpet, i bästa fall att jag blir 100 eller 80 eller hur mycket man än önskar sig. Och så ska jag göra det här, sen är det slut. Då hade det varit så jäkla meningslöst. Alltså jag tror inte att när allt annat har en mening, varför skulle vi vara meningslösa varelser? Så det finns ju en mening som vi måste på något sätt hitta. Vi måste hitta meningen med våra liv. Och jag tror att meningen med våra liv är att hjälpa varandra här, ta hand om varandra här, bilda en stor kedja över hela den här jordkloten, över hela den här planeten, där vi kan liksom, du vet, ge varandra, alltså hålla varandra i handen, så att det bildas en stor kedja där vi kan hjälpa varandra, finnas där för varandra, oavsett hur, oavsett på vilket sätt då, med pengar eller lyssna på någon eller ge någon någonting, vad som helst, gör vad du kan för att bli en bättre människa, vad du kan. Inte vad alla andra gör. Vad kan du göra för att vara en bättre människa? Kanske räcker det att du reser dig upp i tunnelbanan när det kommer en gammal tant och ska sätta sig. Eller till och med ett barn. Det behöver inte ha något med åldern att göra. Det kommer in en femåring som inte kan stå riktigt stabil när tåget liksom rullar. Res dig, låt han eller hon sätta sig. Om det liksom, om det inte är det, gör dig någonting. Gör vad du kan för att vara en bättre människa. Det är så jag ser det. Men jag förstår absolut att vi, alltså, vi blir påverkade. Du vet, jag kan sitta här och prata om allt det fina nu. Imorgon kan jag tycka bara, fan vad allt är skit. Varför ska det vara så orättvist för? Och det är det jag menar, att då kommer jag tillbaka till att jag känner mig lycklig idag att jag kan även möta morgondagen som kommer vara mindre bra än vad det är idag. Att känna så här, okej, men vet du vad? Igår hade jag det trevligt. Jag satt med Gabriella. Vi pratade om det här. Idag vill jag bara stänga av. Det ingår också. Det ingår också i processen. Saker ska inte vara perfekta. Saker ska inte bara vara bra. Alltså vad är bra och dåligt, Gabriella? De saker som vi tycker är bra är kopplat till egot. Men sen sitter vi och säger så här, jag är inte egoistisk. Jag jobbar, jag liksom, du vet. Nej, men du vill ju ta det som är bekvämt och bra. Det är kopplat till egot. Den hårda vägen, den går emot egot.
Ja, jag tror det är lätt att fastna i att vi, dels att vi bara att vi värderar saker, om de är bra, om de är dåliga, istället för att kanske lite oftare observera, kanske backa bak och se, okej, idag mår jag så här. Jag gör också det, analys, jaha, men undrar varför känner jag mig trött, jag sover ju bra, vi har gjort det här. Man gör det automatiskt, går in, men sen kan man välja, och ju mer man tränar desto lättare det blir att se, okej, acceptansen för nu är det så här, och då kanske verktygen man behöver då om man ska dra sig upp eller ge sig mer energi eller vad man nu behöver göra. Vi ska börja avrunda, men jag vill ställa en sista fråga. Finns det någonting just nu som du drömmer om eller längtar efter?
Drömmer om eller längtar efter? Jag ska dra ut på tiden bara för att det, vi börjar närma oss slutet.
Nej, jag ska.
Nej, jag vill inte svara bara för att svara. För att...
Du får säga nej.
Nej, alltså inte så. Såhär, inte dröm skulle jag inte kalla det för. Men jag skulle vilja fortsätta att vara frisk för att kunna fortsätta med det jag gör. Alltså kunna hålla mig på bena. Sen om man kallar det för en dröm, önskemål, det vet jag inte. Men det är liksom ingen dröm som jag sa, det där ska jag göra. Liksom. För att drömmar hade jag förr i tiden. Alltså jag kunde sätta upp mål. Att om jag skapar den produkten, då har jag liksom lyckats. Om jag får det där bolaget, då har jag lyckats. Om jag kommer upp till den summan av pengar, då har jag lyckats. Men sanningen är att när jag hittade det jag gör idag, det är så oändligt, jag kan aldrig sätta mål. Så att jag vet att det här kommer inte, liksom, jag kan inte sätta upp 5 år och säga så här, inom 5 år så ska jag ha det här, inom 4 år. Det här kommer ta hela mitt liv. Så jag kan inte sätta upp mål eller ha en dröm, för att jag vet att jag behöver göra det här så länge jag är på benen, så länge jag är frisk och lever, tills det jordiska livet tar slut. Så det är oändligt, och det är det som gör att jag inte blir uttråkad faktiskt. Jag kan lätt bli uttråkad och säga men nu gjorde jag det där projektet, och vad ska jag göra nu? Det här kan jag inte bli uttråkad av. Så jag vet inte om det var svar på din fråga, men på rak arm, jag har ingen dröm eller någonting sånt där på det sättet, utan att vara frisk och kunna fortsätta med det jag gör.
Det var absolut svar. Jag ville ha det genuina svaret som kommer på riktigt, inte något som ska låta.
Nej, jag vill inte bara ge ett svar för att ge ett svar.
Är det något annat du vill dela med dig av? Någon insikt eller någonting du vill skicka ut innan vi avslutar?
Det är som jag var inne på tidigare. Alltså till alla som lyssnar nu. Till dig, till mig själv, till alla. Ta hand om er själva och ta hand om varandra. Vi behöver inte göra så mycket, mycket mer. Och nu ska jag stå här med pinnen och vifta lite, men vänta inte på bättre tider att säga, när jag är klar med det här jobbet, när jag har fått de här pengarna, när jag har flyttat in i det där stora huset, när barnen har blivit stora, när bla 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 bla, du vet. Så ska jag göra det här. Gör det nu. För att vi vet inte hur länge vi lever. Det är en sanning som vi ofta förnekar. Vi vet inte hur mycket tid vi har. Kan du göra någonting, gör det nu. Oavsett om det är för dig själv eller för någon annan. Gör det nu. Skjut inte upp det till morgondagen. För att jag tror att det kommer komma en dag där vi kanske kommer ligga där och ångra oss att fan, gjorde jag inte det där för? Nu har ju halva livet gått. Du vill inte ha den ångesten. Gör det, vad är det värsta som kan hända? Du misslyckas. Du får ett nej. Det går inte hem. Världen tar inte slut. Världen fortsätter att snurra. Oavsett du vill eller inte. Gör det du vill göra. Men skada inte någon annan. Punkt.
Underbart. Tusen tack.
Tack själv.
För idag.
Tack själv.
Vi hörs nästa vecka i Work In-podden. Tack till alla som har lyssnat. Och vill man följa dig, jag lägger upp Sacred Knowledge, det är så nära dig man kan komma.
Precis, det är jag som kan. Precis, du kan få, du har i länkarna, eller du kan få länkarna, så kan du lägga.
Tack för idag.
Tack.